Frid. Hosianna hör man ju väldigt mycket just första advent. Det är liksom Hosianna-dagen. Det är ju hebreiska och betyder ju rädda oss. Jag vet inte om man alltid tänker på det. Att det är ett rop på hjälp, rop på räddning och frälsning. Halleluja är ju ett annat hebreiskt ord som vi hör ganska ofta. Det är ju det som kommer efter att man har blivit räddad och fått hjälp. Att man prisar Herren för hans hjälp. Så halleluja bygger alltid på Hosianna. Och det är lite åt det hållet som jag kommer att tala om idag. Vi har ju varit inne på sanningen de senaste gångerna jag har varit här. Så nu blir det sista och tredje delen på ett nytt perspektiv på begreppet sanning. Första gången, det var ju i september var det, slutet av september va? Då pratade vi om sanning och sannolikhet. Att han som påstår att han är sanningen, han har också gjort det möjligt för oss att undersöka saken. Så vi kan kritiskt granska Guds ord. Och på så vis ta reda på om det finns någon substans i den här mannen från Nazaret, vad han undervisade om. För finns det det, då kanske det också är anledning att ta reda på hur ska jag hantera det om han säger att han är enda vägen till Gud. Bibeln tål alltså källkritisk granskning, var vi inne på då. Och sen i oktober talade vi om att pröva allt. Om vi vill följa Jesus har vi också fått ett erbjudande från honom att kunna avgöra vad som är sant och falskt. Rätt och fel, ljust och mörkt. Det finns ju olika ord för det här i Bibeln. Vi kan bara läsa Romarbrevet 12:2. För det hänger ihop med det vi ska tala om sen också. Romarbrevet 12:2. Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Så det krävs alltså någon slags sinnesförnyelse eller omprogrammering om vi ska förstå Guds ord, vad som är rätt och riktigt. Vi får ju mycket information utifrån, från många nyhetskanaler om vad som är rätt och riktigt och hur vi ska leva våra liv. Men det behövs någon slags omprogrammering för att förstå det utifrån Guds ord. Och idag tänkte jag stanna inför sanningen gör er fria. Det är Jesus som säger det. Sanningen gör er fria. Och här behövs ju en liten sån här omprogrammering igen. För det budskap vi får från världen idag, det är att friheten gör er sanna. Hänger ni med på det? Omvända. Alltså, lev precis som du vill. Om du är fullständigt fri att göra som du vill, när du vill, hur du vill, då kommer ditt sanna jag att synas. Då lever du ut dina inre drivkrafter och sådär. Det är ditt sanna jag. Så säger världen till oss idag. Inte minst i våran kultur. Men Jesus han säger tvärtom. Sanningen gör er fria. Friheten kommer liksom från sanningen och inte tvärtom. Så det ska vi titta på idag. Det är viktigt för oss som församling att få kläm på det här. Eftersom det någonstans också måste rikta strålkastarljuset mot oss själva och på något vis acceptera sanningen och våga se den också. Men för oss som har också en längtan efter att få föra andra människor in i sanningen. Ni får ju många besökare här i Bollsta kyrkan och det är människor som får möta Gud idag, eller hur? Då är det också, kan det vara bra att ha det här perspektivet med sig så att man kan också få vara till hjälp för andra människor som söker sanningen. Vi går till första Korintherbrevet 1:18. Bara för att ytterligare titta på den här omprogrammeringen. Till första Korintherbrevet 1 från vers 18. Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet. Jag ska göra de visas visdom om intet och de förståndigas förstånd ska jag slå ner. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. Och i vers 25 sen, till Guds dårskap är visare än människor och Guds svaghet är starkare än människor. Det finns en vishet i världen som säger en sak och så finns det en vishet i Guds ord. Och det är den vi går på jakt efter för att vi lära känna. För att komma närmare Jesus, han är ju sitt ord. Ordet blev kött, vi vill lära känna honom och hans vishet. Sanningen gör er fria. Alltså har vi människor ett problem. Eftersom Jesus säger så, så måste det finnas ett problem. Och det är att vi är ofria. Det finns en ofrihet hos oss människor, alltså en bundenhet av något slag som verkar gälla alla människor. Och för att få ta reda på vad den beror på måste vi gå till begynnelsen som så ofta annars när man ska ta reda på orsaken till någonting. Första Mosebok 3 och 7 kan vi läsa från. Nej, vi kan läsa lite tidigare från. Det har ju med syndafallet här att göra. Ja, ormen lurar dem. Från vers 6 kan vi läsa. Första Mosebok 3 och 6. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Då öppnades ögonen på de båda och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig. Vid kvällsprisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården. Och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland träden i lustgården. Men Herren Gud kallade på mannen och sa till honom, var är du? Han svarade, jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig. Då sa han, vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av? Mannen svarade, kvinnan som du har satt vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Då sa Herren Gud till kvinnan, vad har du gjort? Kvinnan svarade, ormen förledde mig och jag åt. Ja, trädet var lockande att äta av. Det är ju alltid lockande att gå ut i det som Gud har satt upp en gräns mot. Man fick förstånd. Alltså inte det förstånd som man får av Herren. Det hade de. De hade ju en direkt kommunikation med Gud. De kunde fråga han om allt. Det fanns någonting utanför den där gränsen som gav någonting annat. Alltså världens vishet, den som vi precis läste om, som är på kollisionskurs med Guds vishet. Den är alltid lockande. Och så var det också för de första människorna. Men de blev inte friare när de väl fick ta del av den kunskapen. Vi ser ganska snabbt vad som händer. De gömmer sig. Det första som händer är att de måste gömma sig. Det finns en skam som har kommit in i mänskligheten. Det börjar ju här. En skam för någonting som man måste dölja. Alltså en bundenhet. Vi var inte längre fria. Vi kunde inte komma och gå som vi ville inför Guds ansikte, för det fanns en skam i vägen. Eller hur? Och vi såg ju anledning till det. Det var lögnen. Alltså om sanningen gör oss fri, så är det lögnen som gör oss bundna. Och vi ser det här redan från begynnelsen. Och så gömde man sig i de här fikonlöven. Sven Reichman, den gode bibelläraren, han brukar använda det här uttrycket ganska ofta i sin undervisning. Han säger, de där fikonlöven, de har vi fortsatt att gömma oss med ända sedan dess. Vi människor, vi har våra fikonlöv. Alltså någonting som gör att vi vill putsa på ytan och framstå som lite bättre och lite finare eller lite klokare eller vad det nu kan vara. Och det är det här som är mänsklighetens stora problem. Att vi är bundna bakom fikonlöv därför att vi har någonting som vi måste dölja. Och Jesus säger att sanningen ska göra er fri från det här. Vi kan se att det här gäller oss var och en. Vi kan som inte bara peka på Adam och Eva och tycka att de var lite tokiga. För på något vis representerar ju de hela mänskligheten och dig och mig också. Vi kan bara lite snabbt läsa Romarbrevet 3:23. Romarbrevet 3:23. Där står det att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och sen fortsätter det med det här fantastiska löftet med vad som händer om vi går in i Jesu erbjudande. Men vi ser alltså att det gäller oss var och en. Vi saknar härligheten från Gud. Och det är där någonstans som vi måste börja gömma det som inte ser särskilt bra ut. Alltså bygga upp en egen härlighet. Adam och Eva ville ju få kunskap och bli som Gud, står det. Alltså de ville göra sig ett eget namn. De ville få egna namn. De ville liksom bygga sina egna företag, så att säga. Få egen fin yta. Något eget som man kunde vara stolt över. Och när vi förlorade härligheten från Gud, då måste vi försöka med all möjlig spackel för att få till någon slags glans utan Gud. Så här har vi det stora problemet för mänskligheten, att vi har förlorat härligheten, att vi har någonting som vi skäms för. Vi bär på en skam. Vi har lyssnat på lögnen och sen håller vi på att bygga upp en mur av fikonlöv runt omkring oss. Vi kan bara titta på små barn. Det finns så nedlagt det här. Ett barn kan vara väldigt litet och inse att den har gjort någonting fel. Och så kommer man och frågar, hur gick det här till nu då? Nej, jag vet inte. Jag gjorde ingenting. Det här finns nedlagt i oss människor, att på något vis beskydda oss från att sanningen om oss själv ska ut i ljuset. För vi har något att dölja och vi vill gärna hindra det från att synas. Och det gäller oss var och en. Vi ska gå till Lukas 7:30, för där har vi en sån spännande händelse på just det här temat. Lukas 7:36. Jag kan läsa från. Nu har vi de här fikonlöverna i liksom färskt minne, och så ska vi läsa om de människor som Jesus möter i den här lilla middagsbjudningen som han är på. Då står det att en av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid, och han gick till honom och la sig till bords. Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariseens hus kom hon dit med en alabasterflaska med olja och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Med sina tårar började hon väta hans fötter och torkade dem med sitt hår, och hon kysste hans fötter och smorde dem med oljan. Farisén som hade inbjudit honom såg det och tänkte, om den mannen vore en profet skulle han känna till vad det är för slags kvinna som rör vid honom, att hon är en synderska. Då sa Jesus till honom, Simon, jag har något att säga dig. Simon svarade, mästare, säg det. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer, den andra 50. Eftersom de inte kunde betala efterskänkte han skulden för dem båda. Vilken av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade, den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Jesus sa, du har rätt. Sedan vände han sig mot kvinnan och sa till Simon, ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav hon mig inget vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig inte någon hälsningskyss. Men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått lite förlåtet älskar lite. Sedan sa han till henne, dina synder är förlåtna. Då började de andra bordsgästerna fråga sig, vem är den här mannen som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan, din tro har frälst dig. Gå i frid. Den här lilla berättelsen innehåller otroligt mycket. Man skulle kunna titta på den från väldigt många olika perspektiv. Men vi ser en middagsbjudning med olika typer av människor. Vi ser också att det finns kulturella inslag som vi kanske inte är van vid. Men vi förstår att det här med att kyssa fötter och smörja med olja, att det finns liksom en kulturell aspekt och en biblisk aspekt som vi förstår att hon visade kärlek till honom. Även om vi skulle ha betett oss på ett annat sätt. Men vi förstår ändå situationen att det är präktiga människor som har bjudit in Jesus. Och så kommer en människa som man inte ser som särskilt präktig. Det hänger vi med på, eller hur? Och hon beter sig på ett sätt som gör att man stör sig ännu mer på den här kvinnan. Man vet att hon är en synderska. Och man blir irriterad på att hon gör sånt anspråk på Jesus. Och liksom vill vara med honom på det här sättet. Så att man får också veta vad Simon tänker. Att vore Jesus en profet, då skulle jag minsann veta vem hon är. Men Jesus hör ju vad Simon tänker. Och så kommer den här liknelsen om den här skulden. Och Simon svarar, ja, jag tror nog att den som har fått mest efterskänkt skulle nog vara mest tacksam faktiskt. Och så börjar han undervisa om kvinnan som Simon precis har sett med förakt på. Och berättar vad hon har gjort och varför hon har gjort som hon har gjort. Tidigare när jag har läst den här episoden så har jag alltid sett den här kvinnan som syndigare än de andra. Men någonting blinkade till här om sistens när jag läste. Apropå det här med fikonlöven. Det står att hon var en synderska. Därför att hon var känd för att vara en synderska. Det står inte att Simon och de andra vi borde vara syndare. Men var de helt felfria, vill jag då ställa frågan till er. Var Simon felfri? Var han utan synd? Nej. Han blir ju till och med avslöjad på bar gärning när han föraktar en annan människa. Så jag insåg att jag har läst det här bibelordet med liksom utgångspunkten att hon var en värre syndare än någon annan i den här middagsbjudningen. Och helt plötsligt så blir det bara uppenbart att det är någonting annat som syns i den här texten. Vad skiljer egentligen den här synderskan från de andra syndarna som finns vid middagsbjudningen? är det som skiljer dem åt framför allt? Bekännelsen är den synliga synden och den fördolda, fast Jesus såg den ju, för han ser ju allt. Den fördolda och den synliga. Alltså, ser ni fikonlöven här? Vem är det som har mest fikonlöv i texten? Det är ju Simon. Han har också gått miste om härligheten från Gud. Men han har byggt upp med fromma gärningar, säkert kunnig i lagen, säkert högt anseende bland människor. Men han har fikonlöv så högt upp så han ser inte sina egna brister. Han har byggt en sån mur runt sig. Men så kommer den här kvinnan och hon lägger allt i öppen dag. Hon har liksom ingenting att försvara, för alla vet att hon har misslyckats. Hon har ingen fasad att polera på, för den är redan krossad. Men så säger Jesus att hon har fått allt förlåtet. Och den som har fått mycket förlåtet visar också stor kärlek. I vers 47. Därför säger jag dig. Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått lite förlåtet älskar litet. Alltså Simon, han skulle kunna älska lika mycket som den här kvinnan. Men han hade fått mindre förlåtet. Inte för att han var mindre värd i Guds ögon. Men han hade ju inte bekänt någonting. Det här tycker jag är väldigt intressant. Vi är alltså människor som sitter i samma båt. Vi kan inte jämföra våran smuts med varandra. För vi sitter i samma dödens utgångsläge. För minsta föraktfull tanke är ju, då är det ju kört för oss. Vi förlorar kontakten med Gud. Men Jesus har ju öppnat upp en väg för förlåtelse och rättfärdighet. Men han vill att vi ska lägga ner fikonlöven och bekänna det för Gud och för varandra. Sen kanske det finns någon som säger, ja, men att synda mot kroppen, om vi utgår från att hon var prostituerad, vilket hon kanske var, så finns det de som då hävdar att det är en värre synd att synda mot kroppen. Paulus har ju någon sån utläggning i någon sammanhang. Jag tror inte att det är värre rent syndmässigt. Däremot kan det få andra konsekvenser. Det talar ju Paulus om man syndar mot kroppen. Så det ligger liksom kvar i minnet och i välmåendet kanske på ett annat sätt. Men Bibeln är ju tydlig med att det räcker med en liten lögn så har vi liksom fallit dit. Och då sitter vi i samma båt. Det här blev också tydligt för mig när jag läste den här boken jag tipsade om för 2 gånger sedan. Jag sökte Allah och mötte Gud. Mötte Jesus heter den. Jag sökte Allah och mötte Jesus. Han var ju muslim. Och hade ju hela sitt liv levt i övertygelsen om att hans goda gärningar och hans dåliga gärningar på domens dag skulle mätas upp. Det är ju synen inom islam, och att då det är ju bara Allah, Gud, som bestämmer om man blir räddad eller inte. Men han var så övertygad om att hans goda gärningar måste ligga över de dåliga. Han tyckte han måste ha gjort mer fler saker rätt än fel i livet. Så han var helt lugn inför domens dag. Helt lugn. Tills han fick möta evangelium och hans kompis som sa att minsta lögn enligt Bibeln betyder att du saknar kontakten med Gud. Du har gjort dig förtjänt av Guds vrede. Och när han fick upp ögonen för det där så blev han tyckte det var så fruktansvärt jobbigt. Han hade ju levt med inställningen, det här är ju lugnt. Jag måste ligga på plus. Jag måste göra det, även om det är 49-51 så måste jag ju ligga på plus. Och så fick han höra det, och han drabbades av sån syndanöd. Han tänkte, men om Bibeln är sann, för han började ju grunna på det här, då är jag ju riktigt illa ute. Så det här är väldigt intressant, det här med synden och syndakännedomen. Och en del tycker att vi ska inte prata så mycket om de sakerna, men det är ju liksom mänsklighetens utgångsläge. Och vi måste ju prata om varför Jesus behövde dö och varför vi är så behov av honom. Vi ser också när vi tittar på den här kvinnan på middagsbjudningen att hon är mer tacksam. Alltså hon har bekänt mer och är också därmed mer tacksam. Och att hon älskar mer på grund av det. Vi ser ju också att all människofruktan är borta. Har man ingen prestige som man måste vara rädd om, då har man ju heller inte människofruktan. Så här får jag liksom ställa mig frågan själv, var kommer människofruktan ifrån egentligen? Vad är jag rädd för? När jag blir rädd att tala om Guds ord inför människor, vad är jag rädd för? Det måste ju vara någonting här som jag är rädd för att avslöja. Eller någonting i min fasad som jag är rädd för ska krackelera lite grann. I andra Samuels boken 12 så är ju David med om någonting väldigt speciellt. Andra Samuels boken 12. Kung David har ju blivit rikligt välsignad av Herren sin Gud. Och han är också en man som efter Guds hjärta, han vill leva i Guds plan, Guds vilja. Men han har ju fallit här. Vi kan ju läsa i kapitlet innan om hur han faller för Batseba. Hon är ju redan gift, så det är inte hans kvinna. Han tar alltså någonting som inte är hans, som inte Gud har gett honom. Och Batseba blir ju med barn. Och det här måste ju David på något vis skyla över. Så han skickar ju Batsebas man till frontlinjen så att han dör en säker död för att liksom skyla över det här. Och det verkar som att han har byggt så mycket fikonlöv kring den här händelsen så att han ser inte nyktert på det själv. Så Herren får skicka en profet till honom, och då i Andra Samuelsboken 12 från vers 1 står det: Herren sände Natan till David. Han kom till David och sa till honom: två män bodde i samma stad. Den ene var rik och den andra fattig. Den rike hade får och boskap i mycket stor mängd. Men den fattige hade ingenting alls, förutom ett enda litet lamm som han hade köpt. Han födde upp det och det växte upp hos honom och hans barn. Det åt av hans brödstycke och drack ur hans bägare och låg i hans famn och var som en dotter för honom. Så kom en vägfarande till den rike mannen. Då nämndes han inte ta av sina egna får och sitt eget boskap för att reda till åt den resande som hade kommit till honom. Utan han tog den fattiges lamm och tillredde det åt mannen som hade kommit till honom. Då blev David alldeles rasande på den mannen. Och han sa till Natan: så sant Herren lever, den man som har gjort detta förtjänar döden. Lammet ska han ersätta fyradubbelt för att han gjorde detta och var så obarmhärtig. Natan sa till David: du är den mannen. Vilken upplevelse, va? Man får den här historien upp eller berättad för sig och man blir upprörd till och med. För att det är en sån orättfärdig historia som man hör talas om. Och så säger profeten: du är den mannen. Det är lite som Simon när han tänker föraktfulla tankar. Och så berättar Jesus den här liknelsen om att stå i skuld och få skulden efterskänkt. Vem är mest tacksam? Ibland behöver vi på något vis se de händelser vi är med om lite utifrån. för att då kunna skipa eller fälla en rättvis dom. För när vi själva är inblandade, då blir det så många fikonlöv inblandade, så att man måste se det nästan utifrån så där. Och så kan man uttala sig om vad som var rätt och fel. David inser ju sitt fel här. Han blir ju fullständigt förkrossad, och det blir konsekvenser av hans synd också. Precis som han själv uttalade att det skulle bli när han hörde talas om det här. Men han blir förlåten, han erkänner, han känner att han kapitulerar, det finns inget annat att göra. Och får fortsätta att vara en Herrens tjänare. Men det är väl någonstans här som vägskälet går för oss människor. När ljuset avslöjar det som inte är riktigt i våra liv, hur ska vi hantera det? Ska vi kapitulera eller ska vi bygga på med mer murar? Det är ju ett vägval som vi har, var och en av oss. Vi ska bara slutligen gå till Hebreerbrevet 10. För det berör den följd som du får med sig av att göra som David och den här synderskan. Att kapitulera fullständigt. Hebreerbrevet 10. Från vers 11. Det handlar ju här om Jesu död på korset. Hur han tog på sig synderna en gång för alla. Hur man i tidigare släktled hade varit tvungen att offra djur gång på gång på gång. Men då står det så här: alla andra präster står dag efter dag och förrättar sin tjänst och bär gång på gång fram samma offer som aldrig kan ta bort synderna. Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider, och han har satt sig på Guds högra sida och väntar nu på att hans fiender ska läggas som en fotpall under hans fötter. Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga. Om detta vittnar också den helige ande för oss. Först säger han: detta är det förbund som jag ska sluta med dem efter denna tid, säger Herren. Och sedan: jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen. Och deras synder och överträdelser ska jag aldrig mer komma ihåg. Och där synderna är förlåtna behövs det inte längre något syndoffer. Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste och på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. Vi har en stor präst över Guds hus. Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet, med ett hjärta som är renat från ett ont samvete och med en kropp som är badad i rent vatten. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har gett oss löftet är trofast. Här har vi skillnaden, motsatsen till det Adam och Eva är med om i efter syndafallet. De skäms och de gömmer sig. Man hade haft en förtrolig relation till Herren sin Gud. Men nu var de tvungna att gömma sig, för de hade någon skam som de var tvungna att dölja. Men här talar då Hebreerbrevets författare om hur vi frimodigt får komma in för tronen i kraft av Jesu blod. Vi får vara renade från ett ont samvete. Det här onda samvetet som drabbade Adam och Eva, det får vi vara renade från. För han som gett oss löftet är trofast. Jag tror vi stannar där idag. Hosianna-dagen är ju idag. Ett rop på hjälp från att ta bort de fikonlöv som finns i vägen. Och om inte annat få, att vi kan få hjälpa andra som kommer våran väg. Vet du, idag ska man inte prata så mycket om synden, men hur ska vi kunna hjälpa någon som har syndanöd och besvär om vi säger att det där är ingenting att bry sig om? Nej, tvärtom får vi hjälpa varandra att bekänna och sen berätta om den fantastiska nåden som vi har fått genom Jesu blod. Så att vi tar det i rätt ordning. Hosianna först och halleluja sen. Och så bär vi med oss minnet av den här synderskan som inte var någon större syndare än någon annan vid middagsbordet. Men fantastiskt att få vara den som älskar mest och har minst människofruktan, minst att förlora i frimodigheten. Tar vi med oss det. Tack far i himlen för